Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Idag till underhuden kommer en levande legend. En levande feministlegend. Och det är Lo Kauppi. Välkomna.
Underhuden. Med Kakan Hermansson.
En feministisk grundsten i Sverige.
Fan vad du är gullig som säger det.
Nej, men för att det här är ju andra gången vi spelar in. Men det spelade ju bara in mitt jävla spår i den här podden.
Alltså, så nu vi måste nästan säga det. Att vi, bara för att håsa upp det här, måste vi säga att vi
satt där en och en halv timme.
Ja, en timme och kvart. Vi ska inte överdriva, även om vi har lite ADHD. Men vi satt i en timme och en kvart. Och vi var så jävla roliga. Vi pratade om allt ifrån ADHD-mediciner till våld, till allt. Ja. Och sen så bara, och vi var så jävla roliga. Och sen så insåg jag en kanal. Och jag var också så nöjd. Jag var, bra, nu har vi sagt så mycket viktiga saker.
Men
vi skiter i det.
Ja, men vi kommer kunna göra det igen.
Ja, vi gör det igen.
Men du, tänker du, för att jag var hemma också i, men jag pratade med min tjej som du också känner, eller som du liksom känner många år. Jag bara, fan lo. Alltså vi bara hypade dig hemma och bara, hon är så jävla cool. Och bara, hon har gjort det och hon har gjort det. Det är ju som att du alltid har funnits med.
Alltså jag blir så, när du säger sådär så blir faktiskt rörd. Alltså jag blir så här, jag tänker så här, om det är någonting jag vill mest av allt i hela världen, innan jag ens visste när jag var liten att det fanns ett ord som var feminist.
Ja.
Jag visste inte att det ordet, jag visste inte vad det betydde, jag visste bara att jag ville ha min kropp.
Ja.
Jag ville bara att, jag tänkte så här, ingen ska få kåta upp sig på mig eller runka på mig om jag inte vill det.
Nej,
och jag ska, ni ska lyssna på mig även när jag pratar och sådär. Men, eller det kanske, men och så att jag har ju liksom, och när du säger sådär att jag skulle vara en grundsten i liksom feminismen, och när du säger det, eftersom feminist betyder någonting för dig och är inte Ebba Busch Thor eller Hon Skyttedal, så vet jag också att det betyder något när du säger så, och då blir jag jätterörd, för det är det jag allra helst vill vara. Jag vill vara, det är det jag...
Eller hur?
Ja, det är
samma
det
för mig.
Allra
det är,
helst.
Det är min core.
Det är det jag blir mest glad när någon säger så här, att du har breddat lite grann mer hur jag får vara, Lo. Du gör att jag kan göra lite mera... jag tänker så här, man vill ju att några ska vara, och nu påstår jag inte att jag är helt, att jag liksom skulle gå så mycket för det, men man vill att några breddar för andra, alltså hur man ska bete sig.
Ja, och sen så breddar man ju för dem, och sen så breddar de för någon annan.
Så breddar man, och till slut så är vi liksom människor. Så.
Och sen så det är typ som Ebba Busch Thor gör, fast hon gör tvärtom. Hon vill smalna.
Och, då, och det är också så att alla ord betyder ingenting längre.
Nej.
Alltså ord är bara liksom, det är ju faktiskt nästan ingenting. Och sen är det också så att ordet feminist...
Nej, men det är så urvattnat.
Ja, men det är så urvattnat.
Och det är därför jag kan, alltså, förstå mig rätt nu. Jag kan sakna 90-talet, början av 2000-talet, när... De som sa att de var feminister.
Ja.
Alltså när man kunde så här, när man så här träffade typ någon jävla krustpunksbrud som bara, ja, vi har liksom samma samhällsanalys.
Ja. Men det kan du inte lita på nu.
Nej.
Alltså, nej, men nu ska du behöva säga något så här jättesvårt ord så här. Jag är intersektionellt medveten analytiker av... Alltså,
och det är ju också toppen.
Ja, det är jättebra att vi får nya ord.
Men liksom så här, höger, liksom bruna personer. Nej, alltså inte bruna, utan politiskt bruna personer.
Ja.
Liksom ändå kan så här claima feminism. Alltså, då är vi ute på
blött vatten. Då har vi redan drunknat.
Mm.
Och då känner man nästan så här, då måste man nästan ha ett annat ord. Men jag var också så här, kommer jag ihåg att jag blev så irriterad över när folk hela tiden skulle säga så här, är du feminist? Så då när jag spelade med Vagina Grande och sådär.
Vagina Grande var ett feministiskt
band. Vi lyckades aldrig ut någon skiva, men vi spelade live överallt. Jo, vi spelade in en liten. Ja. Men i alla fall, och då så var det så här att jag blev så sur, för jag tänkte så här, kan vi inte istället prata om vilka som är sexister? För jag tänkte så här, feminist, ja det är väl självklart att vi vill ha, alltså att kvinnor också ska vara människor och att vi ska ha samma rättigheter och att vi jobbar för det. Kan vi prata istället, peka ut dem som jobbar för sexismen istället för att de här som då vill något helt självklart ska behöva säga så här, ja, jag är feminist. Så att jag var liksom till och med i början att jag var lite trött på det ordet.
Jag
var
fattar så här, det. Men samtidigt var det ju skönt att hitta sina gelikar, vad heter det? Alltså sina likar. Men alltså, det fanns ju någonting som bara sa, åh gud, vi är familj, vi vill, vi kan offra samma grejer för att nå dit som vi vill komma.
Ja, alltså jag måste säga, mitt absolut, det här är drag så många gånger, mitt liksom finaste ögonblick tror jag faktiskt var, nu var det väldigt mycket Vagina Grande plötsligt, men det var när jag sa så här, den här låten vill jag tillägna alla kvinnor som måste visa fittan för pengar och inte bara kan göra det när de själva känner för och har lust, som jag har just nu till exempel. Så drog jag ner brallorna, så spelade jag en låt med brallorna nere. Och då var det, kommer jag ihåg så här, första gången jag gjorde det, då var det en tjej som skrattade så hon grät, du vet. Alltså tjejerna i publiken tyckte det var skit, och en del killar tyckte det var skitkul. Och det var också ett bra test, för då hade jag blivit tillsammans med en ny kille, så tänkte jag så här, ska se hur han reagerar. Om han, och han asgarvade. Tänkte jag så här, okej, det här är en bra. Det, man kan göra så här, vissa så här lackmustest, att man liksom... Man testar såna grejer. Och då var det så här, för då, när jag ser de så här tjejerna som skrattar faktiskt, och de gråter, för det var så stort, för det här är ju ändå 15 eller 17 år sedan. Det kanske skulle varit stort nu också. Men det är inte jättemodigt att visa en liten hårtofs.
Nej.
Alltså det är inte jätte... Oj, vad modigt.
Liksom. Jag skulle fan inte känna mig bekväm med att visa fittan.
Fast jag har någonting att jag tänker så här, det är ju hår över.
Ja.
Så att det är ju inte liksom... Om jag hade liksom... en däse som jag, alltså jag skulle ha svårare att visa snoppen faktiskt,
för att en däse.
Nej, men alltså, om jag, alltså det är ju bara en hår, det är ju en hårtofs för, men det var någon kille som kom fram, det var en etcetera fest som vi spelade på, det var en kille som kom fram och skulle bara mucka om att han tyckte, han ville bara ge mig lite råd att jag hade inte rakat mig på ett speciellt att jag inte hade rakat mig på ett feministiskt sätt.
Hur skulle det vara det?
Nej, för att jag hade ju liksom inte gjort något så här, att jag hade inte en tokbuske och jag hade inte en porrtoff. Så jag hade liksom bara tydligen ansat. Alltså, jag har ju inte en jävla...
En hygienansning.
Ansat bara Lisa att inte växte ner på låren. Alltså, bara, eller jag vet inte om jag hade ansat. Men han ville ändå bara komma och berätta för mig lite grann om hur för att jag hade inte rakat mig på ett feministiskt sätt. Och vi vill ju då gärna bara slå ihjäl honom, såklart. Alltså, det är också så här att kom inte och mucka så här,
men alltså, var han helt seriös?
Ja, men han var helt seriös. Han stod, men han ville väl antagligen... han ville väl slåss. Han ville väl slåss, okay. Eller han ville liksom...
Alltså jag slog så jävla mycket innan.
Ja, men du, Kaka, kan vi inte prata om det här när vi var med i den där?
När
vi gjorde det sist när vi sågs på
men
det där.
Du och jag
hur
sågs...
länge sedan var det?
Ja, det var ju det att jag hade ju... Det var 10 år sedan.
Är det 10 år sedan?
Det är 10 år sedan med den här gratistidningen som jag inte kommer ihåg vad den heter.
Men det var skitsnygga bilder och det var den bilden på... Det var en cool... Det handlade om våld.
Det handlade om våld. Det var du och jag och så var det en filmare, en kille.
En jättebra kille var
jag
det.
Ja, som också avhandlade våld. Och vi hade liksom ett samtal om våld. Och det var liksom... Alltså jag var ju typ... Alltså en liten offentlig person. Men jag var inte... Jag var liksom inte superoffentlig.
Du var inte Kakan som det är nu, Kakan.
Nej, jag var liksom inte så folklig. Men jag kommer ändå ihåg att jag liksom tog olika beslut i mitt huvud under samtalets gång. Så hur ärlig kan jag vara?
Ska jag för grej var att vi var ju... Jag minns att det var, för att det var det vi pratade om sist också. Var det här före internets tid?
Ja.
Men för att grejen är att vi var ju så fullst... Det låter ju som att vi var ju fullständigt brutala när vi pratade. Och då tänkte jag också så här, nu, det vi, alltså om vi hade gjort det nu, då hade ju vi blivit uthängda på löpsedlar.
Nej, men då hade det startats en Facebookgrupp.
Lo Kaupi, Kakan, Hermansson är våldsamma. De försöker starta ett nytt Clockwork Orange, vill gå ut på gatan.
De vill mörda män.
De vill mörda män, inte bara mörda dem, även stycka dem och lägga dem i plastsäckar. Och sälja bitarna.
På eBay.
eBay. Och de vill också så här, och, ja, men det skulle inte finnas någon rim.
Nej, precis. Och då, de skulle inte ens bryt sig vad det var för innehåll. För så
nej,
var
de
det
skulle inte ha
nej.
Tagit, de hade ju bara sett bilden. Så hade de, för jag kommer också ihåg att vi tog några coola bilder. Och så hade de bara sett något ord om att jag har slagit. Så det blir så här,
ja,
Kakan vill döda människor.
Men jag kommer ihåg, alltså, för att back in the days var jag ju väldigt så här, aggressiv och våldsam. Ja. Och jag var liksom alltid så här, spänd i axlarna och nacken och käkarna. Mm. Jag hade liksom alltid ont i huvudet för att jag spände mig så mycket, för att jag var typ alltid redo att slåss. För ja, jag var så här, om någon kille tafsar på mig, då ska han få stryk. Ja. För att jag, det var ju inte som att jag bara, okej. Okay, jag kommer inte ta ett samtal med den här snubben som är tafsam på mig.
Nej.
Utan det är liksom att man är på en nattklubb, klockan är ett, alla är fulla. Ursäkta Anders, nu tog du på min röv och det kändes väldigt kränkande för mig. Hur ska vi lösa det här? Alltså, så, de lyssnar ju inte, så då var mitt, så här, då var mitt svar var så här, okej, okay, då ska de få stryk.
Ja.
För de måste få veta att det är fel liksom. Ja. Och då tänker folk kanske såhär, men vadå, hur ofta såhär slogs du? Nej, men så fort man var ute på en fucking klubb så var det ju någon som tafsade.
Alltid någon. Varför var det? Jag tror inte att folk fattar det här. Jag vet inte om och du och jag då var väldigt, väldigt, var vi väldigt liksom, var vi väldigt snygga då? Eller vad fan
Nej, men jag
var
har aldrig varit speciellt
snygg. Nej, men vad var det för att vissa såhär, när man säger såhär, nu var ju allt, varenda gång man gick ut när man var kanske 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Nej, men
25.
Det hände ju fortfarande.
Ja, men inte nu längre.
En gubbe tog mig på röven, alltså,
ja,
på
men
tuben.
Hur gammal är du nu?
38.
Ja, men det kommer snart, alltså nu, jag är ju 49 nu. Men man kan, alltså grejen är så här, det är för nu, alltså det är någonstans var det så att man visste ju alltid att det, om, även om de inte tog på en, så var det att de satt ju ändå och liksom kåtade upp sig på tunnelbanan. De satt och tittade och kåtade upp sig lite. Och då hade jag alltid en sån här grej att jag så här, bara jag hade någon så här, jag var så jävla aggressiv, jag var så full av adrenalin. Mm. Så att jag ofta så var det liksom att jag glodde ju liksom tillbaka. Och sen så tittade jag jättemycket på kuken.
Det där är bra.
Ja. Tittade på kuken, satt tillbaka ögonen. Nej, inte med den. Men då måste man också ha det. Jag kör bland så här, när man stannar. Eller när någon så här... Eller någon så här... Någon så här, någonting så här. Och så stannar man så bara så här... men du, fan du är ju skitsnygg själv. Och så tittar man på kuken. Och så där, och så här, och det här, men då måste man ha alltså adrenalinet.
Ah.
Adrenalinet måste koka och du måste samtidigt, det här får du inte misslyckas med.
Nej,
när du
precis.
Gör det. Och så stannar du och så bara så här, tittar du verkligen så här på kuken. Och så bara, fan men du är ju alltså, du är snygg liksom. Fan, du är
skitsnygg.
Det
blir så som en performance.
Ja, det blir ett performance.
Men vilket är helt sjukt att man ska behöva ha olika strategier för att överleva i ett sexistiskt samhälle.
Ja, och då, men då när man var liksom ännu yngre, då körde jag ju att jag, då ville jag ju liksom slåss. Så här, jävla gubb, jävla drott, helvete, ja, jävla.
Jag ska sparka dig på ballen.
Alltså, vad fan gör du? Vad fan gör du, jävla så här. Och det var en gubbe som gick fram, min kusin var, hon var punkare. Och så gick han fram och bara tog tag en sån här kostymgubbe. Tog tag henne bara rätt upp så här mellan benen och så bara, vad är det för kön på en sån här jävel?
Nej.
Så och det, och då var inte jag med, men det är så här, det brukar jag säga, bara jag hade fan, jag brukade drömma om faktiskt att jag hade en pistol, och jag är väldigt glad att jag inte hade det, att vi inte levde som det finns idag liksom. För att jag kan tänka den liksom adrenalinet är ju inte, nu ska vi inte hålla på. Nu lever vi internettider, Kakan. Vi kan inte säga vad som helst. För att om vi säger något nu, då kommer det klippas ut. Så kommer det vara så här. Lo tycker att alla ska beväpna sig. Hon vill ha Trumps USA. Hon vill att vem som helst ska gå och köpa ett vapen.
Det förstår man ju också när man känner att det är ju den sortens politisk person du är. Att du är Trump-anhängare.
Jag vill att vapenhandeln...
Jag tycker liksom att det ämnet är så, alltså fortfarande 10 år senare från att vi hade den här intervjun, så tycker jag liksom ändå att det är fortfarande så intressant hur vi kvinnor kan prata om att vara våldsamma. Alltså massa av mina gamla så här, punkarkompisar har varit våldsamma för att så här, det har liksom varit det enda sättet som vi har känt att vi har typ kunnat leva.
Ja, att man i alla fall inte har... Tänka så här, det gör ju mindre ont, tycker jag, att faktiskt... Ja, man säger, åh, har du blivit misshandlad? Och så här.
Mm.
Nej, men jag slogs jättemycket med min kille som jag varit tillsammans med i tonåren. Och han har skallat mig så att min näsa... Jag fortfarande alltså blod över hela kläderna och så här. Och jag har sparkat honom i ansiktet och vi har tagit stryker på varandra och sånt där. Och det är ju egentligen jättehemskt. Och han bodde fortfarande hemma hos oss fast jag var så svullen i hela ansiktet så jag inte kunde gå till skolan på flera dagar och så. Men det... Jag tänker...
Och hemma hos dig med dina föräldrar?
Ja.
Och vad sa de?
Ja, Jag kommer att pappa var nykter, och så sa han så här: man slår inte säger, man ska inte slå säger.
Men inget mer?
Nej, och jag låg i solariet då. Vi hade samma solarium. Jag låg helt svullen. Jag har blivit skallad så att näsan är... Jag har varit, kläderna är helt blodiga. Sen kan inte jag gå till skolan på... Jag gick över 8 eller någonting. Och då så är vi... Han sov alltid hos oss. Och sen så är det liksom... Jag ligger där hemma i solariet och solar. Och pappa kommer in och är liksom... nykter och ska ha ett samtal liksom. Mm. Så här, och det jag tyckte det var så fint faktiskt, att han på riktigt sa man slår inte tjejer.
Mm.
Och sen så var det ingen mer prat om det. Men, och sen bodde ju Jonte kvar hos oss.
Var bodde ni då?
Då bodde vi, för vi bodde ju i värsta villan med en swimmingpool i Nacka under 10 år. Ja, jag vet, Gakan. Ja, alltså först bodde vi i Vårberg.
Ja.
På tredje gården från centrum. Sen så, min pappa var ju bergsprängare, och sen så flyttade vi, så att under 80-talet, under 10 år, så bodde vi, eller värsta, nu övde vi, men det var ju liksom en...
Men vadå, hade ni stålar?
Ja, vi pappa, ja, vi hade pengar.
Alltså han hade så här arbetarstålar?
Ja.
För att han sprängde berg?
Ja, han sprängde berg, och han var alltid i ett blåställ och alltid oljig, och hade sitt förråd i Lugnet i Sickla, som var så här plåtskjul. Men han... Alltså Kauppi betyder köpa, sälja, vill jag bara säga. Alltså mitt efternamn, Kauppi. Det betyder på finska, när jag var i Helsingfors, var det översatt. Kauppilagatan var översatt Krämargatan. Men, men min pappa var alltså duktig. Sen söp han jättemycket, men han var duktig bergsprängare. Och han startade sitt eget företag och jobbade i det liksom.
Mm.
Och sen var det min brorsa jobbade med honom och så också. Så att han fick liksom pengar. Och sen så att under en period där så hade vi, och han sprängde också, så vi hade en swimmingpool hemma.
Fan vad gött. Alltså det var ju, finns inget när man var ung eller barn som man ville ha så mycket som en pool.
Swimpool, nej men det var det finaste. Men sen kan man ju säga så här att vi hade ju då, och vi hade en Merca och så här under den där tiden. Men det var ju fortfarande så här... Jag säger nu att vi var liksom rika. Det var ju ändå så här att när jag flyttade hemifrån när jag var 17 till London, så hade jag ju inte ett öre och skottade lägenheter och jobbade på en porrklubb och var frisör. Alltså, så att det är inte så här att... Men jag bara menar att vi har inte haft... om jag jämför med mina kusiner som bodde i Bredäng eller så där, så var det ju ändå så att vi lyckades ju där. Pappa lyckades ju faktiskt köpa den här villan. Sen dog pappa, och sen så sålde vi den jättebilligt, så var det inte ett öre över. Så det var det inte. Men under en period så hade vi ändå den här liksom villan, tvåplansvillan med brunt tegel, inte i de här jättesnobbiga områdena. Men, och så sa de i kvarteret att vi var skattesmitare. Och sen så skickade de när jag lekte med någon. Men jag minns, det är också så här roligt. Jag kanske är känslig liksom, men det var också att vi... Det var så här, du ska gå hem och äta, din mamma har ringt. Då hade hon inte ringt.
Nej, fy fan vilka jävla vidare.
Då hade hon inte ringt. Och sen höll pappa på att också köra över vår grannes labrador när han kom med lastbilen. Och körde. Han brukade inte köra full, utan ofta var det liksom... Men så, här, så att det var inte så att vi passade jättebra in där, tycker inte jag. Och det, vi skulle istället ha bott kvar i Vårberg, tror jag.
Men det måste ju ändå vara ett så här formativa år för dig. Alltså att du var ung, tonis och bodde där.
Ja, grejen är ju att det som hände var att jag har lärt mig mycket om klassskillnader, tror jag. Att jag lärde mig att jag drog mig direkt, och inte bara klassskillnader, utan till andra barn som hade föräldrar som missbrukare, utan att man sa det, så vart jag kompis med. Jag vart bara kompis med de som bodde på Edinsvägen eller Fiskis, eller alltså i de här då liksom gettohusen. Det var de som blev mina kompisar. Så att jag hade ju inte... Det var ju aldrig så att jag kunde hänga... Jag hängde ju aldrig med de här då,
liksom, för du var snopparna. Inte fin nog.
Nej, jag var inte fin nog. Och sen så hoppade jag, fick jag ju sluta skolan också. Så att jag jobbade på Jonte, min killes styrpappas kontor från 8.
Men varför sluta... Hade du börjat punda då?
Nej. Utan jag vill inte leva. Så att jag liksom, jag var jätte, jag bara så här, jag hamnade faktiskt på, jag, och det här är liksom, gud, det känns som att jag så här, jag tycker inte ett dugg synd om mig själv, men det var jättejobbigt då, och då så var det faktiskt så att jag försökte ta livet av mig, hamnade på barnpsyk. Och sen så,
när
så,
du gick i 8:an?
Ja, när jag gick i 8:an, och då, och då så, sen efter det så var det så här, nej, du behöver inte, för jag hatade skolan. Du behöver inte gå i skolan. Lo, utan då, du, Lena heter jag då, du får jobba, då hade, för att jag tjänade 1000 spänn i veckan svart om jag jobbade på min killes pappas kontor. Mm. Så då satt jag själv. Det enda jag gjorde var att stencilera ansiktet i deras stencileringsapparat och sånt där. Alltså, du vet, jag bara satt och lekte där och så svarade telefon.
Men alltså, hur kommer det sig att du mådde så dåligt när du var så ung?
Nej, men jag tror att det var att jag, både att min pappa drack och att det var att vi inte passade in där och att det var väldigt jobbigt att dölja det. Det hade säkert varit det vårbär också, men det inte var samma sak där.
Men också att ADHD:n.
Ja, ADHD:n, för att det har ju gått, var ju inte lika jobbigt för mina syskon.
Nej.
Så därför var det nog det faktiskt. Och sen så var det nog också att jag inte riktigt accepterade att bli jag tror att inte jag kanske accepterade att bli kvinna faktiskt.
Mm.
Att jag inte accepterade att och folk bara säger så här, fan vad korta feta ben du har och sånt där. Alltså jag accepterade inte att jag skulle liksom bli kvinna, att jag skulle bli den som passade upp och städa och sånt där. Och jag bara kände så här, nej fan, det här, jag pallar inte det här. Och sen så drack jag väl, liksom började jag dricka och blev tillsammans med den killen som började röka i trean. Och var liksom den tuffaste så. Och det är roligt också att vi var ju liksom ihop alla de där åren. Och vi visste inte att vi, jag fick reda på hans begravning förra året att han är också tornedalsfinne. Vi har samma liksom bakgrund. Mm. Pappa hade ju ett annat språk också och jag var ju bara jävla finne. Men det var ju, nu har jag ju fattat att det är ett riktigt minoritetsspråk som både mormor och farmor, farfar, pappa, alla de pratar. För oss var det bara jävla finnjävel. Så att jag tror att det liksom, jag tror inte det var så, det hade varit bättre om jag hade stannat i Vårberg tror jag. Mm. Än att vi ens hade kommit till Nacka på ett sätt. Men det har ju gått bra för liksom, alltså, nu har det ju gått bra ändå. Så det, jag kanske lärde mig något av det. Jag fick ett lite snävare umgängeskrets. För att jag fick ju då umgås med då mera liksom white trash. Eller white trash, fantastiskt mot alla. Men
underklass.
Lite, ja, det blev att jag var med dem. Och det vart ännu mer så faktiskt. Och vi var ganska så här våldsamma. Och det var mycket på den tiden också, skinnhuven och sånt där.
Mm.
Och det var innan det var det här rasist, det var innan det var SD och, alltså på det sättet, det var mer bara liksom arbetarungdomar med finska efternamn som var liksom skinnhuven och som slogs och sånt där, så att det vart liksom inte så bra. Men jag tror egentligen att jag hade, ja men det apropå ADHD, det kanske är, tror du att ADHD finns? För att jag är lite så här dubbel med det där när vi pratar om...
Ja, alltså jag tror ju att när jag gjorde min utredning när jag var 29 och fick då diagnosen, alltså det var så jävla skönt.
Ja, men det var ju som jag också när jag fick diagnosen.
Hur gammal var du då?
Då var jag ju fan 43 eller någonting.
Ja, men alltså det var så skönt.
Ja, men jag blev också, de sa så här, är du ledsen nu att du så, eller så här, så sa ni inte. Man sa så här, hur känns det att få reda på det här nu? Och jag var bara jätteglad.
Ja, jag med.
Jag var jätteglad, men tack. Ja, men det där, vi måste säga också det här vi sa sist, att man fick ju reda på, för att det hon sa var att du har presterat så otroligt bra i vissa avsnitt. Så
höga IQ har vi.
Höga IQ, ja, höga IQ. Och då var det så här, det har kompenserat, för det jag tror att det som har gjort att det har kompenserat.
Mm.
För det är så här, det har kompenserat för att du presterar så väldigt bra i vissa av de här, och sen är det andra saker, du borde prestera bättre i de här andra inlärningsgrejerna, men de presterar du inte i fast du har så hög IQ. Och det var ju det där de hade sagt till dig också.
Ja, att jag har långt över medel i IQ. Fy fan, det där lever jag på.
Jag lever också
boom,
på det.
Med små
boom, boom, boom. Och det var ju så jävla skönt att höra. Du presterar, du har alltså överintelligent...
Men varför har man trott att man är liksom dum i huvudet? Varför man lite ADHD?
Och det var också så här, att bara för att man inte liksom kommer ihåg... Jag tycker det har varit fullständigt ointressant att lära mig kanske liksom viskan, niskan, ätran, lagan. Eller...
Kolla att du kan den.
Ja, men det är bara för att jag har på...
Det enda jag kan är... Aus, aus, bei, gegen, über, mit, nach, seit, von, so. Tyska proportioner. Men jag vet ju inte hur jag ska använda dem.
Nej, men jag har varit så här hela tiden. Varför ska jag lära mig det här? När
vet vi också ens... lärt mig? Hison, hornhinnan, iris, senhinnan, åderhinnan, näthinnan.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Alltså vadå, du slutade skolan i åttan?
Ja, fast jag sen gick gymnasiet. Jag gick inte gymnasiet. Jag sökte teaterlinje för att jag fick ändå liksom, jag fick ett betyg som var svindåligt. Och då så fick jag ett extra brev där det stod att jag hade haft lite problem och jag hade missat så mycket av skolgången, men att de rekommenderade, det var jättegulligt som skrev så här, rekommenderade att hon ändå kommer in på teaterlinje för jag ville hålla på med teater. Fast jag aldrig hade liksom gjort det. Och då så fick jag, då hade den där syokonsulenten bara strykit det och skrivit distributionskontor.
Och så fick du gå det?
Nej, jag gick ju inte. Men det var det som kom hem ett kuvert.
Fan. Vad gjorde du då?
Jag sket i det bara. Gick inte dit.
Men vad liksom, hur?
Nej, men då tog jag telefonkatalogen. Så ringde jag från, jag tänkte så här, jag ska ringa till alla teater och fråga om jag kan bli så här sminklärling.
Ah.
För att jag tänkte att det kanske, jag vill ju också säga ett
smink. Blir du det då?
Nej, det fick, och då tänkte jag så här, nej, det fick något sånt så här, för jag frågade, behöver ni en lärling? Så här, för jag tänkte att om jag sminkar typ på teater så, här, så kanske ändå, där kanske jag passar.
Uh-huh.
Ja, det skulle, att jag då skulle kanske bli skådespelare. Det är också så här, ja, jag vet inte hur jag tänkte.
Nej, och sen, men vadå, man är ung och det är klart, man, alltså, det är fantastiskt att vara så fantasifull att man bara, det kan vara en lösning.
Det kan vara. Och sen så ringde jag till alla frisörsalonger från, ja, så här, och då kom jag till H, till headquarters. För de flesta bara, nej, vi behöver ingen frisörlärling. Mm. Och jag vet inte hur jag fick upp frisör till teater. För jag tänkte ändå att smink, frisör, så här, det kan vara något. Och då så vart fick jag sen på headquarters. Då var det, och då fick jag ett frisörlärlingsjobb. Och bara fick jobba så här 10 timmar om dagen gratis. Och det var bara, det var inte så jätteroligt. Och sen så, då sparade jag ihop pengar och delade ut morgontidningar. Jobbade på fabriken och åkte till London och gick en riktig frisörskola i London.
Mm.
Och då kom det liksom, då bara, jag bara betalade det där första avgiften. Och sen fick jag låna av mamma och pappa, i alla fall 30 000 eller någonting. Och sen så gick jag den i London. Så då blev jag ju liksom frisör. Så att det,
men alltså, hur gammal var du då?
Då var jag ju 17.
Jesus Christ.
Och flyttade dit. Men sen efter det, och det gick ju inte så himla bra. Men, eller frisörgrejen gick väl bra. Men jag började hålla på att ta amfetamin för att banta och så. Men det var, jag tror faktiskt ADHD. Jag mådde så jävla bra med amfetamin.
Ja.
Jag mådde jättebra, men jag kunde ju inte, antagligen inte dosera det rätt.
Nej, såklart.
För att jag doserade, jag la ju liksom toalettpapper och svalde. Mm. Jag tog det som en medicin på morgonen, veckan när jag ringde. Jo.
Och det är också rätt billigt.
Ja, det var ju liksom inget så här, det var inte att, men det var det att jag bodde i så här ockuperad squat, så att man inte betalade hyra och sånt, för jag hade inga pengar. Men då bodde jag ihop sen med en heroinist.
Mm.
Och det var, fast han såg inte ut som en heroinist. Han var jätte, alltså, snygg och såg som en cool, liksom, en fransman. Och då så var det så, fast jag tyckte det var jättesunkigt. Men då var det, jag var i liksom fel miljö.
Mm.
Så det var inget bra med det. Men sen måste jag bara säga, apropå
alltså,
komvux.
Du tog heroin?
Ja, men sen så tog jag ju amfetamin jättemycket för att då att jag skulle bli smal. Alla plötsligt bara såhär, jag hade ju problem att jag hetsåt. Det var att jag åt och spydde. Så det var inte det, jag kunde inte sluta äta spy. Och då, när jag tog amfetamin, så mådde jag ju fruktansvärt bra.
Mm.
Och sen började alla så här, åh, du är så vacker och du är så vacker. Man bara, ja. Så här. Och sen var jag ju bara paranoid och konstig.
Ja, fy fan.
Paranoid och konstig, för att jag kunde inte hantera och ta amfetamin. Okej, att jag låtsas att jag är läkare nu. Men jag kunde ju inte dosera.
Nej, men man kan ju inte ta, alltså, det är en drog. Det är klart man blir helt sjuk i huvudet.
Ja, men alltså, jag hade tagit pytt rätt och tagit rätt mängd och så här. För jag sov i början på nätterna, så åt jag på kvällen och åt lite så här Chinese takeaway så här, och så somnade jag på kvällen, för jag hade tagit så tidigt på morgonen innan skolan. Men sen så brakade det iväg. Så att det är liksom, det är ju ingen rekommendation för.
Nej, det är det verkligen. Alltså, men alltså, när blev, alltså, kom du tillbaka till Sverige då och liksom var fullblown missbrukare?
Nej, och sen så då började jag ju ibland, eftersom han också tog i liksom spruta, jag tyckte det var jättesunkigt, men sen började jag ta i spruta och sen började jag också ta heroin ibland för att kunna somna, för jag blev så paranoid.
Mm.
Men jag blev aldrig heroinist, utan jag blev tvångsomhändertagen. Innan det så blev jag tvångsomhändertagen i Sverige, LVU.
Mm.
Och jag ville ju ha hjälp. Och sen är det en lång resa. Men sen så började jag på Komvux, om vi bara hoppar fram jättelångt efter. Och Komvux älskar jag. Komvux är min... Jag gick ju på Komvux i Umeå för att jag hamnade på det där hemmet där uppe. Och jag
var typ ett Hasselhem.
Ja, på Hasselhem var fruktansvärt. Men sen efter det så hamnade jag på Komvux i Umeå, där de var så jäkla bra. Alltså de lärarna, alla var liksom vänster, vettiga. Jag älskade skolan.
Komvux är ju typ som en sån inrättning för de som ska få en andra chans.
Ja.
Alltså då hjälper det att ha en samhällsanalys av liksom att varför vissa behöver en andra chans.
Ja, precis. Jag tror att det var det. Och sen var det att de respekterade ju... Jag har alltid varit så här känslig för att inte bli respekterad och hierarkier och sånt där.
Mm.
Men på Komvux så var ju de lärarna, i alla fall där då i Umeå, de var ju så här otroligt respektfulla. För de visste ju också att de här människorna som sitter där, de ordnar barnvakt. De har ordnat, vissa är liksom, har flytt från krig. Så de vet ju att det är liksom, det här är superviktigt. Jag kan inte stå här och blaja liksom. Mm. Plus att jag gjorde olika fördjupningsarbeten som jag fick välja själv liksom.
Ja,
om samhället och så här. Så jag kände ju liksom att då var det ju plötsligt jätteroligt med skolan. Och då fick jag ju, apropå att vi har hög IQ, för då fick jag nästan 5,0.
Ja. Och vad tänkte du att du skulle göra då med de betygen?
Ja, men jag tänkte att jag skulle först att jag skulle bli journalist. Och jag skulle liksom, eller jag skulle skriva och jag skulle förändra världen.
Men det har du ju ändå gjort.
Jag tycker det där är väldigt svårt, för man kan ju tänka då att, för så, hur känner du? För att vi hoppas att vi har liksom stärkt andra. Alltså, men det har
jag
vi
helt,
gjort.
Alltså jag, det har vi gjort. Det är ju mitt vanligaste DM, eller min vanligaste kommentar när jag går på stan, och det har betytt så mycket för mig, och, eller min lilla syster kom ut med hjälp av dig, och alltså du är som stor inspiration. Alltså oavsett så här, flest kvinnor absolut, men unga tjejer till äldre kvinnor, men också pappor. Så här, du betyder så mycket för mina söner, och det är så bra.
Och vad jag blir glad, det är så löjligt att jag blir så här, jag blir så glad att det var råkar vara en kille.
Jag vet.
Och det är så jävla töntigt, och att man blir så här, och jag kan också ibland så skryter jag så här, det satt en man i 65-årsåldern och grät efter bergspringande. Och då blev jag så glad. Eller som när jag spelade för de manliga fångarna på Kumla. Och de står i kö efteråt och tar mig i hand. Och jag blev så fruktansvärt liksom glad över det. För att någonstans så känner man ju så här, man vill ju, det är ju ändå så att man vill ju nå hela mänskligheten.
Men alltså man vill ju i allra högsta grad, jag tänker så här, feminismen, jag vill nå kvinnor för att de ska känna så här, jag är inte sjuk i huvudet, jag är inte paranoid som tror att jag lever i ett sexistiskt samhälle. Precis. Men vill jag ju också nå för att de ska vara så här, det finns alternativ till den här sjuka mansrollen. Ja. Jag kan vara en annan sorts man.
Ja, precis. Och det är det man blir så jävla glad när man liksom får med. För att någonstans vill man ju ändå tänka att liksom det där könet som råkar sitta mellan benen egentligen är helt oviktigt.
Ja, precis.
Alltså att det egentligen inte har någonting med saken att göra. Så vill man ju liksom, ja, men det där vi pratade om sist med liksom, och vad jag är ju, har ju, är ju kär, eller kär vet jag inte, men jag är tillsammans med en kille eller en man, och då
så snygg, Figge Norling.
Ja, jag tycker det är så jävla roligt, Kaka, jag sa det till Figge.
Blir han glad?
Han blev jätteglad. Mm, han bara, ja, men det var väl hur jag såg ut förut. Eller så här. Jag bara, nej, men nu har Kakan sagt det. Ta åt dig, för fan. Du är snygg, Figge. För att, men han ska också alltid säga det här. Han tycker så här, ja, jag gick från pojke till gubbe utan att passera man. Ska han hålla på och skämta om. Att han, men, ja, nej, men grejen är så här, att han kallar mig sin lilla chilenska snubbe. Och det tycker jag är lite så här skönt faktiskt med att det är ändå, fast det är fortfarande, så är det ju liksom, man är han, ja, det är inte bara helt oviktigt att man har olika kön. Men jag gjorde ju den där sketchen när jag ringde och sa jag vill ingå partnerskap. Och den är jag väldigt stolt över också, att jag, det var innan det var liksom, innan man kunde gifta sig med som samkönat i kyrkan överallt. Och då ringde jag till det här stället och så sa jag så här, ja, hej, jag heter Luke Hope, jag skulle, och gjorde på radioinspelning liksom, jag skulle vilja ingå då partnerskap, och okej, då ska vi boka tid här, och vad heter det? Ja, så jag fick en Norling. Jaha, men det är men det är ju alltså en, nej, men det går inte, det är en kille. Så va? Ska jag inte få ingå partnerskap för att jag råkar blivit kär med någon som har ett annat kön? Men jag vill inte... Nej, men det, alltså, du kan ju ingå äktenskap. nej, jag vill inte ingå äktenskap. Jag har hört att det är skitdåligt så här, statistiskt, att man kan bli liksom, att man får sämre ekonomi, större risk att bli misshandlad, alltså våldet ökar. Alltså jag vill inte vara med om det. Det känns så jäkla gammalmodigt. Jag vill ingå partnerskap. Ja, men det, alltså det är samma sak. Alltså det, ja, men då så, men då väljer jag partner. Och så höll jag på så här, skit, det var så jävla
fattar
roligt.
Fattar hon liksom att du...
Nej, eller hon fattade kanske, men som hon var en myndighetsperson. Och sen så var det så här, men då får du ringa dit och dit, så ringde jag vidare. Sen spelades den faktiskt på Pride, den där sketchen.
Du gick på scenskolan. Ja. Gick du här?
Jag gick i Stockholm, ja.
Och sen så, alltså, Bergsprängarnas dotter.
Bergsprängardottern som exploderade, ja.
Precis,
ja.
Var det din avgångspjäs?
Ja, jag gjorde den. Först, om jag bara överdriver lite, så fick jag spela piga i allting jag gjorde. Och
för att du har pig-aura.
Ja, pig-aura. Och då tänkte jag så här, då insåg jag någonstans så här, nej men okej, jag trodde att jag kom in på... Alltså att jag skulle bli, jag var överlycklig, jag har blivit utvald, jag får vara med bland de här. Mm. Och så insåg jag att nej, jag ska inte vara med, jag ska springa in och servera dem kaffe. Så ska de här långa, vackra kvinnorna, de ska spela huvudrollen och sitta och gråta en liten tår. Och jag ska niga och servera dem kaffe.
Var det liksom extremt konservativt på den tiden?
Ja, jag överdriver ju också såklart. Fast jag fick faktiskt bara spela piga. Jag spelade piga i min slutproduktion, jag spelade piga på min praktik. Jag spelade piga innan jag kom in på scenskolan i en grej. Så jag spelade piga i allting.
Men hur många pigor finns det?
Ja, men de har ju aldrig några repliker. Alltså de kommer in och niger och serverar kaffe och så får man försöka... Och så hittade jag ofta på så här, så när jag hade utanför scenen så gjorde jag, som när jag gjorde min praktik på Stadsteatern, då så var jag piga, det var någon så här rysk pjäs. Och då så då hittade jag på liksom en annan handling utanför, så att min handling pågick bakom kulissen.
Alltså, ja, men man gör vad man måste överleva.
Jag överlever, så att jag har så här, här knullar de med där, så kommer hon in med lite hö på liksom, och så är det där, så händer det och det. Så att jag hade min lilla egna scen.
Alltså, din hjärnaloden är otrolig.
Ja, men alltså, jag hade ju mina egna, för att jag skulle på något sätt försöka göra det verkligt.
Jag har liksom en huvudroll, men ingen vet det.
Ingen vet om det, jag kör det här scenen bakom. Men sen, då när jag till slut bara kände så här, men egentligen så har jag gått allt det här för att jag vill på något sätt förklara mig själv och berätta mitt eget liv, insåg jag till slut. Eller det hade jag väl egentligen vetat någonstans hela tiden. Jag hade inte sagt till någon på scenskolan om min bakgrund eller sådär. Och sen så fick vi den här chansen att göra ett eget projekt på 10 minuter. Mm. Och det var liksom helt nytt och sånt där. Och då så lyckades jag tjata till mig 20 minuter. Och sen så lyckades jag istället göra en 2,5 timme lång pjäs.
Och den blev bok sen.
Och den blev bok sen.
Och den tycker jag alla ni kan köpa. Så att ni om ni inte har läst den...
Ja, den går inte att köpa längre. Man kan låna på biblioteket. Ja, men man kan låna på biblioteket. Jag håller ju på med min uppföljare. Men den kommer snart, som heter 2 vita dvärgar. Men Bergsprängardotter som exploderade går inte att köpa längre. Men den finns på bibliotek.
Bibblan.
Oh. Och jag har inte läst in den ännu, för att jag har liksom väntat med det. Ja, precis.
Ja, det är 100% därför.
Men det är därför. Ja. Men jag kommer säkert läsa in den. Men den, liksom, själva föreställningen var ändå det som betydde mest. Liksom... En roman, det är lite mer så här, det är som att skicka ut någonting i rymden. Man vet aldrig när det bara kommer ett svar.
Nej, precis. Och liksom kraften att du fick, alltså du skrev boken en gång. Alltså föreställningen spelade du om och om och om. Alltså du måste ha spelat den.
Jag spelade den 100 gånger, sen tänkte jag så här, nej men nu slutar jag, för att jag kommer inte, jag kan inte spela, jag vill inte spela mer. För att det blir, nu räcker det. Jag har liksom kväll efter kväll... efter kväll spelat den nu, och jag har också blivit förlåten på något sätt. Alltså det kändes som att när de här vanliga, eller vanliga, bara människor som, och många teaterovana och så här, jag var ju på små platser
och
runt
den var ju så jävla hypad.
Ja, men det kändes som att jag bara kände så här, hur kan de förstå mig? Hur kan de applådera? Jag berättar mina sämsta sidor, jag berättar allt det sämsta jag har gjort, jag berättar liksom nästan allt det sämsta. Jag berättar hur jag har varit dum i huvudet och har gjort jättedumma saker. Och sen så står de ändå och applåderar efteråt. Mm. Och då känner jag lite så här... Nej, men jag kanske nu ändå faktiskt genom att bara... Liksom, jag har lyckats förvalta det här liksom, rätt. Jag har lyckats göra det här till ett kreativt konstnärligt uttryck istället för... Och nu förstår människor mig. Jag hade lika gärna kunnat suttit och... Jag hade lika gärna kunnat vara som den karaktären jag spelar nu i Född Hora på Brunnsgatan. Där hon bara skriker, jävla pisslödde på Klaragården som ska få mig att måla samhällshorande akvareller till deras samhällshorande utställningar. Mm. Jag hatar dem, jävla soshorer. Alltså jag hade lika gärna kunnat blivit den personen. Mm. Men istället så har jag haft sån jäkla liksom det här vi pratar om som tur också med att jag har fått hjälp av psykiatrin.
Mm.
Och det är det som nästan låter lite irriterande.
Ja, precis. Att alla bara, vi får ingen hjälp. Men jag har också fått jättebra hjälp. Men sen har jag också gått i privat terapi som liksom har kostat...
Ja, jag har ju också fått, alltså det jag fick göra då för att jag bara skulle gå i terapi, det var att jag fick leva på existensminimum under jättemånga år, så betalade SOS mellantinget.
Mm.
Och det fick jag göra, för då hade jag en jättebra terapeut, en sydamerikansk kvinna som hade jobbat med så här krigsskador, jättebra. Mm. Träffade jag 2 gånger i veckan.
Mycket PTSD.
Ja, mm. Alltså så. Men då var det bara, hon var superbra, men då fick jag ju liksom, jag tänker så här, jag har fått så otroligt mycket hjälp och jag har ju fått hjälp sen i olika omgångar liksom. Och då kan man ju nästan bli lite, ska man vara så här envis som du och jag?
Men alltså, Lo, vi är ju också, alltså det är väl, fan det är så här, överlevnadsstrategi, envis. Alltså jag kan bara säga, gud tänk att du lever.
Ja, men
kan
alltså,
du känna
fan,
så här ibland?
Jo men så kan jag kan verkligen känna så här, och det tänker jag med liksom, jag tänker så här, framför allt att vi är där vi är. Att ja. Vi inte liksom, för man hade ju lika gärna kunnat levt och varit fullständigt missförstådd och bara
ja, men jag tänker mycket med mig typ så att jag hade kunnat så här, bli, alltså hamnat liksom, det var ju, alltså det är ju alltid typ barnens slump, förutom hela klassgrejen såklart, att om man lyckas i typ såna karriärer som vi håller på med, och
det är ju egentligen bara
en också såklart, men ja. Nej, men vad hade jag kunnat bli liksom, en jag vet inte, jag hade säkert kunnat aldrig sluta röka weed och bara liksom varit en pöshög hemma och haft as mycket ångest.
Ja, ja men så, och det är också så här, när är du född?
81,
och jag är född 70. Det känns ju också som att när vi växte upp, om man tänker med hela det liksom hur Sverige ser ut nu, hur liksom arbetarklassen och underklassen ser ut nu, så har ju de ett ännu större, alltså det är klart att det sitter djupt i oss också, men de har ju ett ännu större liksom glapp, alltså för att där är det också ett språk, jag menar alltså med allt, liksom ett ännu större glapp, och då kanske vi då hade, men nu ska vi inte förminska våra liksom resor, men jag tänker så här. Ja, lite, vi ska vara glada, slump, tur, och också får vi tänka att vi är väl var, men kanske är jävligt intelligenta.
Ja, och så tror jag också att vi har, alltså min räddning har absolut varit att jag har umgått med andra feminister.
Ja.
Alltså då har man ju kunnat undvika att bli helt sjuk i huvudet. Alltså eftersom om man har haft så här systrar och syskon som liksom har hela tiden bekräftat att den så här samhällsanalysen som man tycker är viktig, som får en att vilja leva, att den är viktig och rätt.
Men vad gick du, Kakan?
Konstfack.
Men jag tänker också så här, fan, man måste ju också våga. Hur fan vågade du söka
konstfack? Men det ska jag säga. Mina föräldrar kom ju från liksom arbetar- och ja, underklassfamiljer från Trollhättan och Vänersborg. Och de fick ingen uppmuntran. Alltså det var ju liksom noll uppmuntran att de kunde göra någonting. Det var liksom, alltså det skulle, mina föräldrar gick inte gymnasiet, någon av dem.
Nej.
Mamma gick hushållsskola i 1 år. Pappa gjorde ingenting. Sen så, de träffades när de pluggade till mentalvårdare i Vänersborg 74. Sen läste pappa upp gymnasiet och blev till slut doktor i religionspsykologi.
Herregud!
I fucking know. Och min mamma är mentalvårdare och undersköterska och jobbat natt, du vet, slitet som ett jävla djur.
Fy fan. Så de har ju egentligen också kommit med, alltså de har ju lite grann också gjort en klassresa.
Gud, ja, min pappa har gjort en riktig, alltså riktig, på pappret. Och min mamma har ju, alltså på ett sätt har hon gjort det för att hon är gift med pappa, men hon har ju haft sitt arbetarjobb alltid. Och den statusen, att vara undersköterska, nej men den är inte
så. Nej, men undersköterska är egentligen, det är ju så jävla dåligt betalt och det är bara liksom.
Ja, och arbetsförhållanden och allting. Men de har ju varit så här, Karin och Kristina, alltså min syra och jag, ni kan göra vad ni vill. Ni kan bli vad som helst. Alltså jag är ju, även om jag är uppvuxen med att alltid få kvarsittning varje jävla dag i skolan och vara liksom det här dampbarnet, så var det ju ändå som att jag hade ju det där typ i bakhuvudet. Jag kan bli vad jag vill.
Ja, fan vad
så
bra.
Så förstod jag liksom, det kommer ju inte bli någonting med naturvetenskap, eftersom jag är liksom, liggande stolen var inte aktuell för mig. Men det var ju liksom, alltså det var så här, när jag började på så här, folkhögskola, alltså det är klart, jag vill gå på konstfack. De bara, klart ska jag gå på konstfack. De har ju verkligen, du vet, som vissa föräldrar projicerar, gud jag ville dansa ballett när jag var liten men jag fick aldrig göra det, så projicerar de på sina barn. Mina föräldrar har gjort det fast bara positivt. du kan.
Fy fan vad bra.
Du kan göra vad du vill.
Fy fan vad bra.
De är fortfarande så.
Ja.
Alltså de är så här, min syster är så här, du vet, fackligt aktiv, så här, sjuksköterska och genusvetare. Hon, du är så jävla, du vet, hon är så jävla cool. Och du vet, hon så här, det är klart du kan göra det, Kristina. Du ska byta jobb om du inte trivs. Alltså du vet, de uppmuntrar oss och...
Jag kan bli så här. Så det, för att jag tycker det är så få människor som har en pappa.
Nej, men alltså vi har en pappa 100%. Ja, alltså, han var ju hemma, måste ni med vara små.
Ja, alltså, det, jag blir så här, alltså, det tycker jag är helt fantastiskt. Jag tror att det är en... nu ska jag inte så här, mammor är så jävla... Eller de är så viktiga och de tas bara för givet och allting.
Mm.
Men jag känner nästan ingen... Ja, nu du har en bra pappa.
Janne, fucking
Janne, ja. Och då tänker jag så här, att jag känner nästan ingen som har haft en pappa. Alltså det är nästan ingen som har haft en pappa. Och det är bara så här, så bara får man höra så här, någon har haft en pappa. Alltså det, jag tror att det betyder faktiskt svin mycket.
Jag älskar min pappa. Ja. Han är så, vi är så himla lika och jag älskar, jag var pappas flicka alltså hela mitt unga liv liksom. Och nu är jag, alltså nu är jag ju absolut båda, men jag känner mig väldigt nära dem. Alltså både så, alltså jag känner mig verkligen så intellektuellt, känslomässigt, att jag är nära. Och jag kan ringa och prata med båda och jag kan skämta med båda. Och, du vet, man kan
och syrran också.
Ja, gud.
Och du, alltså nu, alltså jag känner också så här med mina syskon. Och med, för nu i min familj så är alla som är missbrukare är döda. Och nu min liksom grundfamilj, mina systrar och min brorsa och mamma. Är så faktiskt, jag har, det är som att vi har redan liksom gått igenom den där torktumlan. Mm. Så att vi är liksom, vi är, jag, kan, alltså jag blir så stolt över. Min brorsa gick och kollade på född hora. Då tar han med sig, de var 14 bergsprängare.
Nej.
Jo, alltså, eller, och fruar och så här också. Och så sitter på en hel rad. Efteråt så går vi på ett ställe och det är liksom... De älskar det. Och en som är liksom ordförande för BEF, alltså bergsprängarnas förening... Han sitter så här lite så här bara tårög, eller så här ett tårögt, men han, jag frågar,
påverkad
och så säger han så här, nej, det jag känner efter att jag har sett den här föreställningen, det är att jag vill se den igen, för det var så mycket att ta in, säger han. Och då har de också liksom lyssnat på Marley innan, som berättar om sin prostitution och sina liksom 16-årig prostitution. De har sett mig liksom, jag blir bara så här, jag blir så rörd, jag blir så här. Och sen ringer min brorsa, som aldrig pratar om psykisk ohälsa, men min brorsa är inte alkad, ingenting, han är en bergsprängare som är liksom bra och alltså duktig, alltså, han är frisk. Och han, så ringer han sen så här, fan syrran, Beff undrar om du kanske kunde komma och föreläsa om psykisk ohälsa. Alltså, så jag bara, va? För min brorsa tror inte på psykisk ohälsa. Och jag bara, ja, för då är det en någon bergsprängare som har skjutit sin fru i ryggen och sen skjutit sig själv. Och sen är en bergsprängare som har hängt sig ganska nyss, i liksom, för inte så länge sedan. Och då så, jag bara, jag blir så rörd. Jag blir så här, mycket, fan vad gulligt. Nej, jag bara, jag är ju det här, inte någon expert.
Nej, men det här är ju som jag sa i början, så här, du har ju gjort avtryck. Du är ju en person som har gjort avtryck.
Nu fick vi in det här.
Ja, så jävla bra.
Ja, fan, vi skryter, men alltså, Kakan.
Ja.
Alltså, grejen är att jag tror... Förlåt, nu sitter vi och plussar varandra, men jag tror inte du fattar heller hur jävla viktig du är med hela din... bara att du finns, alltså.
Nej.
Jag tror inte du fattar det.
Nej.
Jag tror inte du fattar det, och det är så jävla viktigt. Och det är bara liksom fortsätta. Och om det är någon jävel som bara liksom, om det är någon som så här biter dig som en liten chihuahua i fötterna,
då ringer jag dig.
Ring mig, så bara går vi ut med det där våldsamma.
Bra. Hur länge till går född hora på Brunnsgatan?
Ja, men den ska upp på Södra Teaters stora scen och till Storan i Göteborg.
Ja.
Så att det kommer ut, de berättarna släpps, de går ut nu snart.
Okej, okay, ni kan googla. Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson och...
Lo Kauppi.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.